Vägen till att hålla med. Man måste undra hur stilla den här natten var egentligen. Det är ju frågan. Vi ber tillsammans. Jesus, tack att vi får fira jul återigen. Tack att vi får påminna oss om det här stora som har hänt. Tack att vi får stilla upp, lämna de här andra grejerna, våra bestyr, och fundera kring vad det verkligen är som har hänt. Fundera på dig. Och på det stora att du klev in i vår värld. Tack att vi får fira det här med hela våra hjärtan. Med hela våra liv. Och tack att du är här just nu. Och tack att du känner oss, vi som är här. Du vet varför vi är här. Hur vi har det i vanliga fall. Vad vi tänker kring jul. Du vet om alltihop. Och nu lägger vi det här, oss själva. Och resten av den här gudstjänsten och stunden inför dig. Och vi ber, kom och föds in i våra liv. Amen. Det har blivit jul i år igen. Och nu har vi firat. Idag är det ju andra dagen jul, får man väl säga. Kanske du har varit med familj och släkt och ätit mycket. Jag har konstaterat att jag har lagt på mig lite. Kanske du har gett julklappar, tittat på Kalanka och allt det här. Och det är ju bra, mycket bra. Men nu vill jag en stund att vi ska ta ett varv till och fokusera på vad jul verkligen handlar om i Bibeln. Och idag så vill jag göra det utan krubban, de vise männen och Maria och allt det här. Jag vill att vi ska läsa från Johannes evangeliet. Vi ska strax göra det. I Johannes version av julevangeliet, där utelämnas ju allt det här. Det där liksom påtagliga, det fysiska, det här med stallet. Men framställningen är inte mindre än det vi brukar ha med i våra julspel. Det är ju bara en annan. Och med det sagt så kan vi stå upp tillsammans, så får du lite luft i dina lungor om du orkar stå. Det är inget tvång. Och så läser jag, och texten kommer på skärmen. Idag läser jag från en bibelöversättning som heter Nybibeln. Den kom 2017 eller 2018. Och där står det så här. I början fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Han fanns hos Gud i början. Genom honom blev allting till, och utan honom blev ingenting till av det som finns till. I honom fanns livet, och livet var människornas ljus. Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man sänd av Gud som hette Johannes för att vittna om ljuset, så att alla skulle kunna komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset. Han var bara den som skulle vittna om ljuset, det sanna ljuset. Han som är hela mänsklighetens ljus skulle nu komma in i världen. Han var i världen, och genom honom hade världen blivit till, men världen kände inte igen honom. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn och som inte är födda genom blod eller köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Och ordet blev människa och levde bland oss. Vi såg hans härlighet, den härlighet som den enda sonen har fått av sin fader. Han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: det var om honom jag sa, han som kommer efter mig är före mig, för han fanns till före mig. Av hans fullhet har vi alla fått ta emot nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose, men genom Jesus Kristus kom nåden och sanningen. Ingen har någonsin sett Gud, men hans enda son som själv är Gud och är vid faderns sida har gjort honom känd. Amen. Varsågod och sitt. Enligt Johannes så kan man sammanfatta julevangeliet med tre ord. Ordet blev människa. Det är vad allt det här handlar om. Det är därför vi firar jul. Som vi tidigare i höst konstaterat, om du har varit här i Pingstkyrkan, så har du hört mig tala från Johannes evangeliet en del. Och vi kan ganska snabbt konstatera att Johannes evangeliet är annorlunda mot de andra tre. Han undervisar lite mer istället för att liksom bara rakt upp och ner berätta om det som hände kring och runt och med Jesus. Det stod alldeles här i början: ordet fanns hos Gud och var Gud. Och i vers 14 stod det: ordet blev människa. Och så står det också i vers 18: Guds enda son som själv är Gud har visat oss Guds härlighet och förklarat Gud för oss och gjort Gud känd. Den allsmäktige, evige, allvetande, hela universums Gud, han blev människa. Det är det julens budskap handlar om. Stallet och allt det här runt omkring, beskrivningen av händelsen, det är ju bra för oss, för att den hjälper oss att komma ihåg. Men det är liksom det här som är det viktiga, det här är själva grejen. Och Johannes skriver sitt evangelium för att vi ska förstå att Gud är människa av kött och blod. Och jag tror att vi kan inte underskatta liksom storheten i den här grejen, betydelsen av det här för hela mänskligheten. Enligt Johannes så är Jesus Gud, och det är viktigt. Jesu gudom, att han blev människa, inkarnationen som det kallas på lite nördigare teologspråk, det framkommer i hela Nya testamentet. Men han, Johannes, tar med det mer än någon annan i skriften. Och det är ju faktiskt det här som liksom särskiljer om vi är en kristen eller ej. Alla vi kyrkor här i Pingstkyrkan, vi tillhör ju liksom, vi är ju en frikyrka, men vi tillhör ju den protestantiska, lutherska grenen. Vi är ju protestanter, och så finns det ju ortodoxa, och så finns det ju katoliker. Alla vi tre kyrkotraditioner, vi har det gemensamt att vi bekänner att Jesus är Gud. Gör man inte det, då brukar det vara liksom särskiljandet, linjen som menar att då är man inte kristen. Johannes, han säger att Gud har blivit människa, och i vers 18 så sa han att Gud visar oss vem han är genom Jesus. Det här, det är goda nyheter. Tittar vi på Jesus, då får vi se något vackert. Och då tänker jag att det här i vår tid, i vår värld, där det är rörigt, där det är mycket problem och krångligt, där är det bra att kunna veta att när jag ser på Jesus, då är det Gud jag ser. Den evige guden har kommit in i tiden. Gud blev synlig. Han liksom begränsade sig själv. Han som är oändlig, han blev sårbar. Och det här är ju intressant. Vi verkar inte ha så svårt för att tänka och uppskatta att Gud liksom identifierar sig med de fattiga och de utsatta. Men Gud gick ju längre än så, enligt Nya testamentet. Han blev fattig. Han hörde till dem. Han gjorde sig till en av de utsatta. Varför står det här om ordet i början? Det är ju en bra fråga, tycker jag. Du har ju redan förstått nu, tror jag, om jag har varit tillräckligt tydlig, att det här med ordet, det är Jesus. Alltså Johannes, han talar om Jesus. Men hade han skrivit här i början fanns Jesus. Jesus fanns hos Gud och Jesus var Gud, hade varit mycket lättare för oss att liksom hänga med. Men han skriver om det här ordet. Och Nya testamentet är ju skrivet på grekiska, och det ursprungliga ordet för ordet är här logos. Och jag tror att han använder det här istället för att skriva Jesus, för att det är fullt av mening både för judar och för hedningar, alltså folk som inte var liksom av Bibelns folk. Och de fattade mycket bättre direkt här vad han snackade om än vad vi gör. Logos, det var liksom stort i den grekiska filosofin. Logos var ett ord som stod för en kraft som hade kontroll över universum. En gudomlig makt som har frambringat världen. Man trodde inte att det gudomliga kunde komma i kontakt med det rent fysiska. Men att detta logos var ett slags mellanting. En manifestation av en slags gudomlig princip i världen som så också då hade med det gudomliga att göra och hade kunnat skapa det fysiska. Så när Johannes talar om logos, då får han direkt med hedningarna. De är med i matchen. Men för dem var det något opersonligt som man inte kunde känna. Och här säger han ju någonting helt annorlunda. Han börjar ju prata om det här som en person, en människa. Han tar deras opersonliga begrepp och liksom förståelse av världen på ett sätt och sätter det på Jesus. Han säger att logos är en person, en personlig Gud som blev människa i Jesus. Och om grekerna, de hedningarna, var välbekanta med det här logos, så hade det här begreppet ännu mer betydelse för judarna. Jag vet inte om du tänkte på det, men man kan ju, om man tänker efter, höra ett visst eko. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud. I Saltaren står det att Gud sa och skapade genom sitt ord i psalm 33. Och ordet från Gud är ju ganska vanligt i Gamla testamentet. Det handlar om att Gud uppenbarade sig för människan. Ord på hebreiska som används i Gamla testamentet. Det här kan du fråga Lennart om efteråt, för jag är inte så bra på det här. Men jag har ju skrivit ner i alla fall, så jag går efter det. Vill ni veta mer så fråga Lennart. Det som används, som jag har förstått rätt, det är dabar eller något sånt. Stämmer det? Ja, han nickar, vad bra. Det här ordet har fler nyanser och betydelser än för oss. För det första, det betyder ord och tal, det som vi liksom vanligtvis tänker det om, meningsfullt yttrande. Men det kan också betyda ting eller handling, alltså en grej eller handling, eller tre. Grunden eller orsaken till någonting. Därför kan man enligt judisk tankegång inte skilja Guds ord från det Gud gör. Hela frälsningsplanen som alldeles från början i Bibeln utvecklas under hela alltihop. Från första Mosebok till uppenbarelseboken. Man kan inte särskilja den här liksom att Gud talar och att han gör. Frälsningsplanen är Guds ord till världen. Både ord och gärning hör ihop. Det är där Gud talar till världen. Det är grunden för det som sker. Ordet förmedlar Guds uppenbarelse. Och för hebreisk tankegång så är det uttalade ordet någonting oåterkalleligt. Någonting som man inte kan ta tillbaka. Nästan någonting självständigt, som ett slags oberoende väsen. Och Johannes säger det här. I begynnelsen var ordet hos Gud och ordet var Gud. Hebreerbrevet säger att Gud i historien talade genom profeterna, men att Gud nu talar genom sin son Jesus. Det här står i första kapitlet. Jesus är Guds levande ord. Och här i det här så fattar alla, både judar och hedningar och greker, de fattar vad han menar. Gud och ordet är samma sak. Och så säger han att Gud blev människa. Men Gud är, han förändras inte, han finns. Han blev inte Gud. Han är Gud. Han blev människa. men han är Gud. Det är två naturer i en och samma. Den evige guden blev människa. Gud talade nu i mänskligt format. Jesus var fullt ut människa samtidigt som han var och är Gud. Ordet levde bland oss, eller bodde bland oss, beroende på översättning. Han tog på sig mänsklighet, det här skriver Paulus om. Och han bodde här i 33 år. Han levde 30 år som en helt vanlig människa tills han började sin tjänst. Samtidigt som han helt och fullt är människa finns Guds hela fullhet i honom, säger Paulus i Kolosserbrevet. Han kom och levde bland oss människor för att vi skulle få veta vem Gud är. Det här är julevangeliet. Gud visar tydligt vem han är. Gud talar på ett sätt han aldrig hade gjort tidigare i historien. Jesus är Guds ord till människan. Ordet blev människa, ja. Men samtidigt så stod det här att han har funnits från början. Så i skapelsens början, som jag redan har nämnt, första Mosebok, när allt blev till, då var redan ordet till. Jesus fanns till när allt blev till. Han är inte en skapad varelse. Han existerade innan något blev skapat. Det som fanns före tidens början, före skapelsen, då tiden började, det är ju evigt. Jesus är evig. Det skapade har kommit till genom honom. Det stod här, ordet var Gud. Och ordet var på grekiska, Nya testamentet skrivet på grekiska som vi redan har sagt. Det kommer av ett ord som heter eimi, typ så. Det betyder att finnas till, det kommer av ett ord, liksom det handlar om att finnas till. Det handlar om någonting som existerar hela tiden. Inte någonting som har kommit till. Han fanns redan till. Johannes använder inte ett annat ord, ginomai, grekiskt verb, som handlar om någonting som blir till eller föds. Han använder ett ord som talar om att ordet finns till. Det har ingen början och inget slut. I begynnelsen fanns redan Jesus. Det fanns inte en punkt när han kom till. Det är ju därför Jesus säger om sig själv i Johannes 8 att jag är och jag var innan Abraham blev till. Vilket var många hundra år innan Jesus kom till jorden. Han fanns inte bara i början, han var med Gud. Han fanns hos Gud när begynnelsen kom, när allting började hända. Jesus är inte som att han tävlar med Gud. De fanns samtidigt. Jesus hade gemenskap med Gud i begynnelsen. När Jesus ber för oss bland annat i kapitel 17 kan vi läsa om det i Johannes. Då ber han att Gud ska upprätta härligheten han hade i början, innan världen var till. Och så säger han också i samma kapitel att Gud älskade honom innan världen skapades. Jesus fanns i begynnelsen med Gud i gemenskap och kärlek. Han är inte skapad, han fanns före tiden, han är evig. Han är lika mycket Gud som Fadern. I honom finns Guds hela fullhet. Gud och Jesus existerar samtidigt. Ordet är Gud. Han är med Gud som en separat person samtidigt som han är Gud och har samma natur som Gud. Och det är det här som är svårt att fatta, krångligt. Det stod i vers 4 att i ordet fanns livet. Och Johannes säger i kapitel 5, då är det Jesus som talar igen, då säger han så här: liksom fadern äger liv så har han också låtit sonen äga liv. I Gud finns liv och i sonen finns liv. Det fanns liv i Jesus, han tog inte emot liv från någon annan källa. Han utvecklade inte liv från någon annan kraft. Det fanns i honom, han existerade av sig själv. Han har det i sin natur, i sin essens. Det är ju därför han kan säga, jag är livet. Jesus har liv i sig själv, han är livets källa. Allt som är skapat blir, på grekiska ginomai, det förändras. Det blir något som det inte är. När vi föds, då blir ju vi till. Vi förändras och vi blir äldre. Det som är skapat i sin natur, det blir. Det är inte av sig självt. Men Gud, han bara är. Han blir inget annat än vad han är. Gud i sin natur, han är evig och han förändras inte. Det är det som skiljer honom från skapelsen. Universum blev till och universum förändras. Gud har liv i sig. Vi måste ju ta emot liv från våra föräldrar. För Mose presenterar sig Gud med namnet jag är den jag är. Alltså jag är och jag förändras inte. Jag har alltid funnits och jag kommer alltid att finnas. Allt liv kommer från Gud och Jesus. Och så stod det här att i ordet, i vers 4, i ordet fanns liv och livet var människornas ljus. Jesus kom som världens ljus. Och liv och ljus är ju inte samma sak. Men här vävs det ihop och binds ihop. När Jesus kom så övervann ljuset mörkret. Ljuset kom när Jesus kom. När Jesus kom började ljuset lysa. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Mörkret skjuts bort av Jesus. När Jesus kom till världen så var mörkret tvungen att liksom stå åt sidan. Ett litet ljus lyser upp ett stort rum. Mörkret kan inte besegra ljuset. Och det stod här att Jesus är det sanna ljuset som kan ge människor ljus. Så när Jesus kom och bodde bland oss kom Guds härlighetsljus och lyste upp i vår mörka värld. Att Jesus existerade före tiden, det talar ju för att han är Gud. Jesus är Gud för att han existerade innan någonting annat existerade. Det står här två gånger i vers 3 och vers 10. Utan honom blev inget till. Allt blev till genom honom. Och Paulus han säger att genom Jesus blev allt till och hålls samman i honom. Och så stod det samtidigt, han kom in i världen men världen kände honom inte. Hans egna, alltså judarna troligen, tog inte emot honom. Och den här vers 11, att han kom in i världen och att de inte tog emot honom. Det skulle kunna översättas med han kom hem och hans familj välkomnade honom inte. Att Gud kom till människan genom Jesus var alltså som att Gud kom hem till sin familj. Tänk att vi får vara hans familj. Är det inte skönt? Så underbart. Gud vill verkligen vara med människan. Han vill vara med dig. Men familjen i det här fallet kände inte igen Jesus. Judarna såg inte vem han var. Och de allra flesta, oavsett om man är jud eller inte, känner ju inte igen Jesus. Folk här ute i Lindesberg vet ju inte om att Gud vill vara nära dem. Och det här är ju vackert. Skaparen kommer återigen ned till sin skapelse. Ljuset kom och sken upp världen, men världen kände honom inte. Hans egna kände inte igen honom, de dödade honom. Och det skulle vi också ha gjort, tror jag. Det andra beviset för att Jesus är Gud är ju också hur Jesus gör människan, inte gör människan, ger människan rätten till att bli Guds barn. Hur skulle han kunna utlova att människan får bli Guds barn om han själv inte är Gud? Jesus kom till sin familj som inte kände igen honom. Men han skapar inte bara världen, han skapar en ny familj med dem som vill tro. Han ger oss, han ger dig rätten att bli Guds barn. Vi får bli hans nya skapelse om vi tror på Jesu namn. Vilket ju egentligen står för hela Jesus. Om vi tror på Jesus får man bli Guds barn. Och Jesus skapade den materiella världen och så skapar han också en slags andlig familj. Det är därför, det är på grund av det här vi firar jul. Det är det här det handlar om. Och jag vet inte, men ibland så, jag tänker att vi är väldigt vana vid evangeliet. Men att Gud skulle välja att bli människa, det är någonting man aldrig har hört om någon annanstans. Men vi är så liksom inkörda i det här så vi kanske inte tänker att det är speciellt. Men det här, det är ju helt otroligt. Och har du hört mig predika förut här i Pingstkyrkan, då har du säkert hört mig säga det här. Men det här fascinerar mig. Det här är det bästa. Det här är helt otroligt. Hur stort är det inte att universums Gud vill vara nära människan? Och ju mer jag förstår av andra religioner, desto mer kan jag ana sensationen i det här. Ibland tror jag att vi tappar den. Jag har läst igenom Koranen för några år sedan. Jag har även läst lite islam på universitetet i Linköping. Och när jag pratar med muslimer och generellt sett ju mer jag förstår av islam. Jag förstår skillnaderna mellan Allah och Bibelns Gud. Amen, då blir jag bara mer och mer förälskad i Jesus. Att Gud kallar oss sitt hem. Och att han kom ner till jorden, det skiljer oss totalt från alla andra religioner eller filosofier. Gud hade ju ingen skyldighet mot oss. Gud behövde ju inte bli människa. Han behövde ingenting, men det ville han. Han ville bli människa och han blev det. Det här är helt otroligt. Och det handlar ju inte bara om islam. Alla religioner handlar ju om att människan försöker nå Gud. Och läser du ända från början till slutet av Bibeln så handlar det hela tiden om hur Gud kommer ner till människan. Har du tänkt på det? I första Mosebok, Gud skapar världen. Gud lämnar sin värld redan i början för att vara med människan precis i begynnelsen. Och det är det som går genom hela Bibeln. Han kom till oss, han kom till dig, han kom till jorden, till vår smuts. Man tror ju att han föddes i ett stall och det var ju säkert skitigt. Jag är bonddotter, jag vet att det kan lukta skunk. Han kom också till vår jord, till den här smutsen, till den här skiten. Han kom till människan och hennes synd. Och det finns min favoritsång, adventsångerna. I en av sångerna så står det om hur han kom ner till jordens grus. Och nu gick jag till sandlådan där jag trodde jag skulle hitta grus idag, men jag hittade ingenting, det var slut. Men jag tänker på det här. Jag vet inte om den här adventsförfattaren, den som skrev den här adventsången, vad han tänker är gruset. om han talar om liksom jorden eller människan som jordens grus, men egentligen spelar det ingen roll. Jag tänker på Gud som en förälder som sitter i sandlådan och leker med sina barn. Det är det handlar om. Varför gör man det? Sitter i sandlådan med sina barn. Jag har inga barn, men jag skulle inte tycka om att leka i sandlådan. Tack. Det är ju bara för att vara med barnet. Det är därför Jesus har blivit människa. Gud har kommit till vår värld för att han vill vara med dig. Den allsmäktige guden som har spänt upp hela universum. Som människor aldrig kommer att kunna klura ut, men som man försöker förstå. Den guden han har blivit som en av oss. För vår skull, för din skull och för min skull. Det är vad julen handlar om. Och jag tänker att det här behöver vi påminna oss om i vår tid. Vem Gud är. Han är den som vill komma nära människan bara av kärlek. För några år sedan så läste jag en roman om Ansgar. Ni vet den här munken som blev den första kände missionären i Sverige. Där beskriver man hur de här vikingarna han mötte, de som var öppna för evangeliet. Man beskriver hur de älskade tanken på att Gud faktiskt blev människa. Den kristna guden var inte som deras asagudar som var nyckfulla och som man måste tillfredsställa med offer för att de liksom förhoppningsvis skulle ge goda skördar och så vidare. Ansgar kom och talade om en gud som hade blivit människa och som rörde sig ner på deras nivå. En gud som var intresserad av människan. Det här är vad det handlar om. Det behöver ju alla höra. När man ifrågasätter och undrar och Miss Li hon frågar vart Gud är. Hon behöver få höra. Gud blev en av oss och han har blivit personlig. Bara för att han älskar. Inte för att han var tvungen. Han behövde ingenting. Men han gjorde det av egen vilja, av kärlek. Och Johannes, han förklarar inte så mycket för oss av hur det här gick till. Han bara proklamerar ut det här. Och i början här, han börjar ju med det här, sitt evangelium. Han lägger liksom grunden för alltihop. Han talar om vem Jesus är. Och att nu när ni liksom begrundar vem Jesus är, då ser ni på Gud. Och för oss, tänker jag, som lever liksom långt senare, för oss blir ju frågan liksom vad vi tror på. Är det här bara en fin julstory? Eller tror vi på allt vad Jesus är? Hans namn som det stod om här. Jesus var inte igenkänd av sin egen familj och frågan är ju om vi idag känner igen honom som Gud eller om han bara liksom är en omtalad, känd historisk person för oss. Ett litet plastbarn som ligger i en krubba som aldrig växer ur det här där vi har lagt honom eller blir han någonting mer? Johannes säger i slutet av sitt evangelium att han har skrivit det här för att man ska tro och få liv genom Jesus. Och egentligen så är ju Nya testamentets bild att vi bara lever i Jesus. Och det här är ju det människor behöver höra. Det här är vad Bergslagen behöver höra. Att livet finns i Jesus. Hela världen behöver förstå att detta är det bästa valet. Har du gjort det valet? Tror du på Jesus som Gud? Ja, då tänker jag, då har du stor anledning att ha firat jul med en riktig kaduns. Då har du funnit livet själv. Och då är också ditt uppdrag att sprida det här vidare till alla andra på alla sätt du kan egentligen. Men om du, det kanske är någon som lyssnar på det här i efterhand, vad vet jag, och jag känner inte er alla här inne. Om du inte valt att leva genom Jesus, så är ju julen en perfekt tid att börja tro. Vi får uttrycka bara vad vi tänker och känner. Oavsett om vi har levt med Jesus i många år eller om vi inte riktigt har bjudit in honom till att födas in i våra liv. Gud blev människa för din skull. För att du skulle kunna se vem Gud är. Och för att du skulle kunna leva nära honom. Amen.